Det här avsnittet är sponsrat av Bisnode. Bisnode är ett av Europas ledande data- och analysföretag, och de hjälper dig att fatta smartare affärsbeslut. Tillsammans med er som lyssnar så vill de nyfiket utforska morgondagens datadrivna samhälle. Vad innebär egentligen AI, maskininlärning och automatisering för samhället, för företagen och ja, inte minst för oss människor? Vi säger tack till Bisnode.
Välkommen till Kjellander och Björk, en podcast om digitalisering och vår digitala framtid. Idag livepoddar vi från IKEA i Sundsvall. Det är årsmöte för Handelskammaren Mitt Sverige. Och i anslutning till det så har de anordnat ett litet specialevent där de bland annat har bjudit in oss och, kanske viktigare, tre riktigt intressanta gäster. Bredvid mig sitter en sån gäst som snart ska få ett intro. Handelskammaren vill fungera som en länk mellan näringslivet och det offentliga. Jag heter Mats Björk, jag arbetar som digital strateg på Esatto i Sundsvall. Och med mig som vanligt har jag min kära poddkollega Andreas Kjellander, Creative Director på Göllers Grupp här i Sundsvall. Hej Andreas.
Hej Mats, och tack för det fina början av det här avsnittet.
Jag låter lite som en robot. Vi sitter ju inte själva.
Jag skulle vilja hälsa Mikael Damberg varmt välkommen.
Tack ska du ha.
Till podden och till IKEA Work, där vi får husera idag.
Ja, jättekul.
Jag introducerar dig, och du stoppar mig om jag säger fel. Du är Sveriges närings- och innovationsminister, och det är en roll du har haft sedan 2014. Mm. Du har varit gruppledare för den socialdemokratiska riksdagsgruppen 2012-2014. Mm. Och före detta har du suttit en hel del år som riksdagsledamot, närmare bestämt 2002. Jag ska inte gå igenom hela ditt CV här, utan har vi förstått det här rätt så är din roll att se till att företagsklimatet i Sverige är så pass bra att det startas nya bolag, bolagen växer, man exporterar och det blir fler arbetstillfällen i Sverige.
Du är bra på det här. Nej, men bra sammanfattning.
Ja. Ja, men du är med. Men jag skulle vilja öppna. Hur tycker du det går för oss i vår digitalisering?
Bara digitaliseringen. Men det är generellt sett bra. Sverige är ett land som är väldigt moget digitaliserat. Rankar man Sverige på nästan alla olika parametrar eller digitalisering så hamnar vi inte kanske etta men topp. Så att vi är generellt sett ett väldigt framgångsrikt digitaliseringsland. Men det finns också områden där vi har tappat lite fart. Offentlig sektor och digitalisering är ett av de områden vi har rasat de senaste 10 åren. Många länder har sprungit förbi oss. Och vi ser att konkurrensen ökar. Så att det finns länder som vi förut för kanske 10-15 år sedan inte tog som konkurrenter i någon mening, utan bara såg som något slags annat land, men som nu satsar jättehårt och springer väldigt snabbt. Så att vi får liksom inte bli för självgoda i att bara för att vi har varit snabbt ute med bredband, vi hade hem-PC-reformer, vi hade gjort att vi fick liksom ett försprång gentemot många andra länder, så får vi inte ta det där för mycket för givet. Det händer mycket i resten av världen också.
Jag tänker mig om man skulle skapa en myndighet då, som hjälpte till med offentlighetens digitalisering. Vad tror du om en sån idé?
Och att den kanske skulle hamna just i Sundsvall till exempel. Inte, ja. Exakt. Jävla smart idé. Regeringen ska fundera på det. Det säger väl någonting faktiskt. Det är lite kul. Jag kom från Bolagsverket tidigare. Mm. Och besökte dem, och jag tror att utan att Bolagsverket och andra aktörer här i Sundsvall hade liksom varit väldigt tidigt ute och jobbat kraftfullt med digitalisering, jag är inte säker på att regeringen hade pekat på just den här stan och sagt att här ska vi ha myndigheten som driver det framåt. Men jag tror att det blir ett ännu starkare IT-kluster här och digitaliseringskluster som jag tror spelar roll för offentlig förvaltningsutveckling, men också för näringslivet, för man får ju en annan kompetensnivå och har möjlighet att samverka här ännu mer kring de digitala frågorna. Så det är jättespännande. Kul.
Vi läste in oss lite grann på smart industri här innan. Egentligen så skulle du få orda fritt om vad du ser ligger i ditt uppdrag kring att verka för smart industri. Mm. 2016 så upplevde jag det som när körde igång en strategi egentligen med fokus på 4 områden, 37 punkter i handlingsplanen och så där. Hur har det gått och hur ser du arbetet där?
Ja, men det där tror jag var jätteviktigt, för när jag blev ny näringsminister så var en av de första arbetsuppgifterna jag fick nästan från statsministern. Ni vet, han har sin bakgrund i industrin. Mm. Vi kände att vi hade liksom tagit lite svensk industri lite för mycket för given. Mm. Alltså, vi tänker att Sverige är ett industriland, men vi hade inte jobbat fram en strategi i Sverige. Hur supporterar vi vår industri så att industrin ligger i absoluta framkant? Så då jobbade vi ihop med, hade mycket samtal med industrins representanter i Sverige. Diskuterade vad skulle vi våga satsa på då? Mm. Och då valde vi att satsa på ett par områden, eller 4 områden, men 2 områden som där vi skulle ligga i framkant. Och det var digitalisering nummer 1 och det andra var hållbarhet. Jättespännande område, att industrin också idag. Man kan inte gå en vecka utan att delar av industrin säger att vi ska leda utvecklingen eller hållbarhet. Så det är inte bara digitalisering som driver innovation nu. Och sen sa vi att kompetensförsörjningen blir helt avgörande för detta. Det tror jag vi skulle höra från industrin överallt här. Och det sista var området. Hur ligger vi längst fram när det gäller innovationer? Mm. Och då lanserade jag begreppet Testbed Sverige. Jag vill att det ska vara i Sverige man testar nya produkter, tjänster, nya servicer. För att visa vad vi kan åstadkomma i Sverige. För gör vi det här så skapar vi intresse för Sverige. Men vi kan också använda det som en hävstång för export till resten av världen. Så att vi väldigt, jag tycker vi talar mycket mer om industrin idag än bara för några år sedan. För några år sedan så den bästa sale pitchen industrin hade var att det inte är så skitigt och bullrigt längre. Det är inte en sale pitch. Nu är det så att industrin säger att vill ni förändra världen ska ni jobba hos oss. Mm. För det är vi som driver mot de fossilfria resorna. Det är vi som skapar bioekonomin som SCA talar om i den här stan. Eller det är vi som skapar de smarta städerna eller vad det nu kan vara. Och det är en helt annat perspektiv på varför unga människor ska välja industrin för att utveckla Sverige. Mm.
Jag gillar ju metaforer. Jag vill skicka in en metafor som jag kom på nu. Om man liknar industrin med en skolklass. Vi ska se om det här blir en bra metafor. Där man har kommit olika långt. Jag menar, industrin är ju, det är många olika typer av liksom, verksamheter. Vi har fordon, vi har liksom, process. Där man också har olika liksom, mognadsgrader. Man kommer kanske olika långt i sin digitalisering eller sitt hållbarhetsarbete. Hur ser ni att man hanterar de här olika liksom, mognadsgraderna på ett bra sätt? Eller hur hanterar man dem?
Ja, men det roliga är, först när jag reste runt och presenterade Smart Industri, då hade jag nästan alltid en bild. Och min digitaliseringsbild, det var Bolidens gruva. Därför att där testar man 5G-teknik under mark. Det är liksom mindsetet att det kan vara en gruva som är 5G. Mm. Stora, tunga maskiner sparar både luft liksom, tillskott men också hur man håller reda på prylar, effektiviserar och gör det säkrare. Så att digitalisering påverkar alla branscher. Men generellt sett så ligger svensk industri i framkant när det gäller hållbarhet. Och resurseffektivitet nästan i alla industrier. Det spelar ingen roll om du går till gruvnäringen, skogsindustrin eller om du tar verkstadsindustrin. Därför vi har alltid behövt hushålla med resurser i Sverige. Vi liksom har aldrig varit det billigaste landet i världen. Så därför har vi ju blivit väldigt bra på att utnyttja resurser. Och det har vi en fördel av i hållbarhetsarbeten nu, att vi ligger före många andra länder.
Vi kan göra en gissning där kommande 10-15 åren kring hur man ska reglera klimatpåverkan generellt. Då säger du egentligen att det är en sjuk konkurrensfördel egentligen, att vi har fått öva så länge på att vara resurssnåla, teoretiskt.
Exakt, och det är det, när jag reser med svensk industri utomlands. Det här är ju vår sale pitch mot resten av världen. Förutom att vi gör kvalitetsprodukter, de bästa, mest innovativa produkterna, dessutom är vi bäst på hållbarhet. Och hela världen letar efter olika hållbara lösningar. Oavsett motiv för detta så tittar de efter det. Och i Kina kanske det inte bara är CO2-utsläpp, utan det är miljön i de stora städerna. Om inte de blir bättre så kommer deras medborgare i uppror. Så det är klart att Sverige har en fördel här. Men nu måste vi ta nästa kliv. Och då är det så att i stora delar av svensk industri är de stora CO2-utsläppen, det är processutsläpp. Det är svårare. Hur förändrar man en process att göra stål? Och där har SSAB gått ihop med Vattenfall och LKAB nu i ett forskningsprojekt för att helt ta bort kol i processen att göra stål. Istället att använda vätgas, då blir enda biprodukten vatten. Förstår ni hur vi skulle kunna revolutionera ståltillverkningen i världen? Bara den här, om vi skulle lyckas med det i Sverige, skulle vi kunna minska de svenska CO2-utsläppen med 10%. Mm. Vi skulle kunna exportera lösningen till resten av världen och minska utsläppen av koldioxid i världen med 55 gånger Sveriges totala utsläpp av CO2. Så, och det var det var stålindustrin. Nu går cementindustrin och säger, hur kan vi reformera vår? Vi har hela bioekonomin, hur kan vi ta bort oljeprodukter och istället ersätta dem med skogsprodukter? Enormt spännande skiften i vår ekonomi som Sverige ligger längst fram på det här området. Och det nästan digitalisering i nästan alla de här områdena. För ska man göra det här, då måste man monitorera, man måste följa processer, man måste hitta nya sätt att bygga världen. Så att digitalisering kommer in även i de här skiftena.
Du pratar ju digitalisering, du pratar hållbarhet och vi har också, jag skulle vilja komma in lite på innovation. Och tittar vi nu där vi sitter här idag, IKEA är ett företag som liksom har innovation i sitt liksom, DNA. Tittar vi på listor, jag gillar ju att följa de här listorna, världens mest liksom, innovativa bolag, då ser vi att IKEA är med där och liksom, fightas bland de här bolagen. Och tittar vi på liksom, Sveriges innovationsrykte generellt, då hittar jag en undersökning där, Research Institute från augusti 2017, där Sverige då hamnar på 64 av en 100-gradig skala, där Tyskland och Norge låg på 73 respektive 74. Men till min fråga, vad upplever du att IKEA gör då rätt som andra bolag kan inspireras av?
Nej, men man tänkte ju nytt för alla andra. Idag är det många i detaljhandeln som tittar på IKEA. Hur man har kombinerat inte bara showrooms på det här sättet, och liksom, men också mat. Och liksom, att man vill vara på IKEA. Det är ju det som resten av detaljhandeln. Och sen hållbarhetsarbete. De platta paketen som man har först med att minska kostnaderna. Så att vanligt folk. Många av de här innovationerna i Sverige har ju att göra med någon form av ideal att alla ska ha tillgång till det. Oavsett om det är IKEA eller om det är hem-PC-reformen och datorerna eller om det är svenska musikundret med kultur- och musikskolan. Alltså, när vi bygger ett samhälle som ger i princip alla människor tillgång till någonting så blir vi väldigt framgångsrika där, för vi tar vara på hela potentialen. Och det blir en bra affärsmodell också, för det är många som har råd att köpa IKEAs produkter till skillnad från kanske andra märken.
Jag wingar någonting här. Kan man vara aktiv i näringslivet utan att vara en samhällsaktör?
Ja, det är, historiskt sett har det visat att man kan vara det, men jag lyssnar väldigt mycket på näringslivet. Samverkan är överallt. Alltså man bygger varandras framgång idag, och man tror inte att man enskilt som företagare kan påverka allt, utan man behöver andra företag som hjälper en, man behöver bygga kluster, och det är både traditionell tillverkning eller industriföretag som känner att de är inte tillräckligt snabba på att förändras. Så de behöver startupbolagen för att ge dem nya idéer. Och startupbolagen, vad är deras största problem? Jo, finansiering och skala. Och det kan de stora ge. Så Sverige har en komparativ fördel. Vi har jättemånga stora företag och vi har jättemånga startupbolag. Så kan vi bara korsbefrukta dem där med varandra, så har vi ju en riktigt spännande mix som kan göra oss ännu mer framgångsrika.
Jag ska validera lite grann det du säger, för när vi har haft fler gäster här på podden så är det ungefär det temat. Och även Ulf som var här innan alldeles nyss pratade om det. Det här är ju någonting som vi ska kunna göra till en kulturell instruktion i en strategi från regeringen och neråt. Liksom så här, verkligen, verkligen stimulera den där samverkan. Mm.
Ja, men verkligen. Och jag tror ju på, alltså, man kan ha lite olika uppfattningar om vad näringspolitik är. Antingen tycker man att om näringspolitiken bara sänker rätt antal skatter och håller sig borta, så blir det jättebra. Eller så tror man att om regeringen bestämmer sig för att vi ska bli ett av världens första fossilfria länder, så driver det innovation. Om vi dessutom bestämmer oss att vi går in tillsammans med LKAB, SSAB och Vattenfall och driver på omställningar av stålindustrin, så får vi ett försteg gentemot andra länder. Det är lite grann en liten vägval. Hur mycket samverkan ska vi ha? Och jag tycker Sverige är lite unikt i ett internationellt perspektiv. Man talar ju om liksom en svensk modell, att vi lär oss nästan samarbete på förskolan. Och vi är duktiga på det. Vi har liksom samarbete med fack och arbetsgivare i Sverige och sådär, som många länder inte har. Det är vår styrka. Vi bara 10 miljoner människor. Så kan vi hitta den här samverkansformen, så tror jag att vi blir mycket snabbare och bättre än många andra länder.
En till sån där samhällsfråga som vi diskuterar mycket nu. John Dewey, tror han heter, en filosof. Psykolog och filosof, han har sagt att demokrati måste födas på nytt i varje generation. Och utbildning är liksom plattformen för det, eller midwife, faktiskt barnmorskan för det. Hur ser du att demokrati ska utvecklas här framåt? Du får chansen att bestämma här i några minuter. Hur skulle vi injicera liksom nytt intresse i det? Från ett näringsperspektiv eller som ett medborgarperspektiv?
Det är ju en enorm fråga. Men jag tror att det är klart att demokrati har en kunskapselement, men det har också ett värderingselement. Ibland talar vi bara kunskap, att vi ska rätta ut vilka fakta som är rätt. Det handlar också om vilka värderingar vi står inför som människor, hur vi behandlar andra. Om man tar andras åsikter på allvar, om man respekterar andra. Här tror jag också Sverige är lite annorlunda än många andra länder. Vi har en kultur, också på arbetsplatser till exempel, att man inte bara tror att chefen vet allting, utan en duktig medarbetare kan räcka upp handen och säga, jag tycker vi ska göra så här. Har ni funderat på om vi skulle göra... Det här respektfulla klimatet vi har i Sverige, att man lyssnar på varandra och liksom tar intryck av varandra, det är ju ett demokratiskt samtal också. Att vi inte gillar hierarkier så mycket i Sverige är ju någonting otroligt modernt. Men jag ser att demokratin också är lite utmanad. Det är många människor som tappar tron, kanske är osäkra idag. Jag brukar berätta att i Sverige så är 8 av 10 människor som gillar robotar.
8 av 10.
I USA är samma siffra 2 av 10. Kan det här ha någonting att göra med varför USA röstar fram Donald Trump som president? Varför? Ja, men ärligt talat, och jag hör ibland säger man så här, ja men ibland säger en del förståelse på det. Hälften av alla jobb i Sverige kommer försvinna på 20 år. Jag blir galen när jag hör det. Jag tror att 100% av alla våra jobb kommer förändras på 20 år. Men om jag trodde att hälften av alla jobb skulle försvinna på 20 år, då skulle jag också börja fundera på om jag skulle rösta på Donald Trump. För på något sätt, man måste ge människor en känsla av trygghet i förändring. Och nu är vi inne i en väldigt förändringsfas i samhället. Och hur ger vi då människor trygghet i den här tiden? Både kanske ekonomisk trygghet om man blir av med jobbet, måste gå in till nya. Men vilket livslångt lärande ska vi ha? Hur ska vi se till att människor inte lämnas efter? Inte bara utbilda de unga människorna för de nya jobben, utan de som redan har ett jobb. Hur ska de få fylla på arbetsplatsen så inte de känner att nu är all utveckling ett hot mot mig? Annars kommer vi få massa motmänniskor i Sverige som drömmer sig tillbaka och hoppas att det var bättre förr och säger nej till ny teknik och tror inte på handel. Det skulle vara livsfarligt för Sverige. Så därför tror jag trygghet i omställningen i den här tiden, det finns ingen viktigare fråga för oss att både behålla demokratin men också ha en befolkning som är nyfiken på framtiden.
Jag vill bygga vidare.
Bra svar.
En följdfråga lite grann på det här. För vi ser ju disruptioner i alla branscher. Vi har pratat om det även tidigare här. Vi har liksom Airbnb för hotell, Netflix för liksom media och allting här. Om vi leker en lek här att politiken också är en bransch som också måste återuppfinna sig själv innan någon annan gör det. För media har ju brytits isär och personer som du nämnde själv där, Trump kan ju liksom få ut sin egen bild av sanningen. Och på så vis kan han också anses vara disruptiv, precis som Elon Musk eller någon annan. Hur tänker ni någonsin i de här termerna att vi måste också återuppfinna oss själva innan någon annan gör det?
Jag tror att alla som ägnar fritiden åt att tänka kring lokal demokrati eller vad det är, man tänker på det här jättemycket. För det är svårt, det är ett nytt medieklimat, allting går så fort. Det som belönas är ofta de mest extrema åsikterna man för fram. Man måste vara så... Men politik är ibland avvägningar mellan två svåra saker och man måste ta ganska ansvar och man måste hamna på en position som ändå är bra för ganska många i samhället, inte bara för en grupp. Och det där är ju inte alltid jättesexigt och roligt. Och ärligt talat, Sverige har blivit ett av världens mest annorlunda länder. Alltså globalt sett så är vi verkligen det. Men det gjorde ju inte av en revolution, ett datum. Utan det är massa små beslut och gnetande som har lett till att Sverige är det vi är idag. Och tro att liksom det finns den här quick fixen på alla problem. Jag tror inte på det. Men vi har ett jätteansvar som politiker att försöka återupprätta förtroende med människor. Många människor tror inte att det går att förändra eller att det kan bli bättre och så. Eller att det går åt helt fel håll med Sverige. Trots att vi har nästan 3% tillväxt. Jättemånga fler människor i arbete idag än för några år sedan. Det är klart, det är lite märkligt nästan samhällsklimatet när folk är så pessimistiska trots att vi kanske har bättre ekonomiska förutsättningar nu än tidigare att göra någonting åt det. Och det tänker vi på, jag tror alla partier tänker på det här varje vecka, så det är inte bara för oss att tänka på det, men det finns inte en sån här enkel lösning bara på det här, utan man måste ju ta människor på allvar. Jag tror att människor är klokare än man tror, och att de också kan förstå svåra avvägningar. Och det bygger på att man måste bygga någon form av förtroende. Att man har visat om man menar det man säger och att man är engagerad i det man säger. Det tror jag är det första och viktigaste.
Jag ska testa lite koncept på det. Ingen press.
Nej.
Ja, men du sa det själv, 2 av 10 gillar inte eller gillar robotar i USA, och här är vi mer benägna att gilla det, 8 av 10, och liksom komplexiteten bakom det. I juli nu så träder det en bestämmelse i kraft som tillåter myndigheter till visst autonomt beslutsfattande. Det kan vara sjukt gynnsamt och effektiviserande, men det blir ju också någonstans är en algoritm som ska ta beslut. Och känner att det kan glida så att det blir så här, tänk om jag röstar fram en robot nästa gång för att jag känner att den litar jag mer på. Vad tar det där vägen?
Mm. Nej, men det är klart att allting som har med både algoritmer, artificiell intelligens, machine learning, det är klart det måste regleras. Vi måste ha etiska förhållningssätt. En ny teknik har ingen moral. Den har ingen dålig moral, men har heller ingen bra moral. Och vi vet att när man bara lär sig på hur det har gått till tidigare, så finns risken att utveckla rasism till exempel. Vi har sett det när de algoritmerna har fått jobba, så har det blivit rasistiska utfall. Så att det är klart att vi måste ha en liksom sund inställning till det här och så. Men om vi kan istället låta, jag tycker socialtjänsten i vissa kommuner som har börjat med automatiserade processer, som har gjort att socialtjänsten istället för att lägga tid och fylla i de här papperna och se om folk har rätt till ersättning, istället hinner avsätta människor som kan jobba med att människor får jobb istället. Då tar vi bort de tråkiga arbetsuppgifterna som inte är liksom på riktigt viktiga för processen, och så jobbar människor istället med att människor kommer i jobb. Det är klart att det är en bra automatisering, men allting har ju med syftet att göra. Vad är syftet med det här, och vad frigör man resurserna till, och vad använder man de resurserna till? I sig så är liksom en automatiserad lösning inte alltid bara en bra lösning. Man måste se vad det är för något man automatiserar. Och man kan aldrig ta bort ansvaret, tycker jag. Politiken har ju fortfarande ett ansvar, oavsett vem som fattar beslutet till slut, att det blir bra.
För det är en följdfråga på den etiskt extremt jobbiga diskussionen som behöver mycket kärlek kommande åren. Men ska man då alltså systematisera etik så att autonoma processer i samhället ska följa etiska riktlinjer, så att maskinernas beslut följer den moral som faktiskt vi vill ha? Är det så man ska? Det är komplext kanske att bolla. Men är det den linjen då? Är det den vägen?
Ja, vi måste ha någon form av moraliska och etiska riktlinjer för automatisering eller digitalisering. Ta det i extremer. Krigförande robotar. Mm. Ska inte det regleras? Ska länder få kunna utveckla vad som helst i form av autonoma saker som kan anfalla eller som kan mörda människor eller göra av? Det är klart att det måste finnas en avvägning som vi fattar beslut demokratiskt, vad som är rimligt och inte rimligt. Och det måste vi vara väldigt noga på, att vi fortfarande behåller den makten och kontrollen över framtiden. Annars tar vi inte vårt ansvar, tror jag, som människor på den här planeten.
En sista fråga på den knepiga. Det här är ju sjukt abstrakt. Det handlar om teknologi, det handlar om etik och samtidigt så är det ju, som jag upplever att du förstår, det är sjukt viktigt att vi liksom får igång dialogen här. Hur gör du då för att prata liksom både högt och lågt om det här viktiga området när liksom bara begreppet AI är absurt abstrakt liksom?
Ja,
hur gör man det?
Nej, men det är ju mitt problem. Att bara vara en innovationsminister, träffa skolungdomar, de vet ju inte vad innovationsminister är om man tittar på småskolor. Så det är klart att jag måste ju också förenkla mitt språk ibland. Ibland i expertsammanhang kan jag tala innovation och testbäddar och allting sånt där, för det är intressant och viktigt. Men det andra handlar ju om liksom vilket typ av samhälle vi har. Vi kan inte leva som vi gör idag om vi inte ställer om våra samhällen, så kommer det inte finnas en planet. Så vi måste ställa om, och då behöver vi innovation och nytänk. Det är ju en berättelse om hela den gröna omställningen som många människor är engagerade i. Den andra berättelsen är ju att om Sverige är duktiga på innovation och ligger långt framme, så kan vi skapa många nya jobb. Välbetalda jobb. Och det kan vara jobb liksom i hälso- och sjukvården där man använder den här digitala lösningen för att hitta sjukdomsfall, eller man kan läsa av röntgenplåtar för att se vad som kan vara, som kan ge stöd för läkare att fatta bättre beslut. Då blir läkarna få en bättre tillvaro, men framförallt så blir vi som patienter, vi lever längre och friskare liv. Det är ju det innovation egentligen ytterst syftar till, så vi inte fastnar i tekniken och metoderna, utan vad var syftet med det? Bättre liv, och det är väl det vi försöker göra på olika sätt också med innovation.
Mm. Coolt. Vi ska börja runda av, så vi håller på tiden. Men jag vill skicka in personen då, Mikael Damberg. Var hittar du din inspiration? Var får du den ifrån?
Litteratur.
Har du något tips där?
Jag läser väldigt mycket. Så att jag har mycket. Du kan få en här lista. Men jag har en liten bokcirkel. Det är en av få saker jag hinner med att göra liksom, vid sidan av jobbet och familjen. Försöker träffas och läsa litteratur som jag vanligtvis inte läser. Man lär sig så jättemycket om samhället och hur människor tänker genom att gå in i litteratur och läsa böcker. Jag tror väldigt mycket på det. Det var lite analogt, men jag tycker det är jättebra.
Absolut. Innan sista frågan här, som är stor och knepig, så ska jag bara säga att du är den bästa minister som vi har haft på podden, Mikael.
Du kan säga den bästa innovationsministern vi har haft. Den bästa... Eftersom jag är den första innovationsministern också. Det finns en del safe bet här.
Vi kommer till sista frågan. Hur stor är digitaliseringen?
Det är svårt nästan att ange en storlek på det, därför att det blir som vattnet du simmar i eller elektriciteten i eluttaget. Det bara finns där och möjliggör så mycket annat. Så att jag tror vi kommer se tillbaka på digitaliseringen som en kraft som faktiskt förändrade samhället ganska mycket i grunden.
Coolt, bra svar.
Stort tack för att du tog dig tid. Tack.